podcast om vår digitala nutid och framtid. Nu har du ramlat in i del 3 av 4 i vårt avsnitt om döden. I den här delen kommer vi prata lite mer om digitala tillgångar men också vad som händer i dödens väntrum. Vi tror också att den här upplevelsen blir bättre om man har lyssnat på del 1 och del 2 innan. Och som vanligt så kastar vi rätt in i samtalet. En varning här också då, när man tittar på digitala tillgångar kommer ju då vara viktiga, inte bara bilder och sådana saker, utan mynt i virtuella valutor. Det kan vara allt från bitcoin till liksom
Robux.
Ja,
ja, i Roblox.
Och där är det ju, där kan du alltså tjäna över 100 000 dollar per månad på dina tjänster. Som du utför i den här virtuella världen. Eller Fortnite har ju också jätteekonomi. Det är ju, det här är attraktivt. Så det finns en peak av digital grave robbing som sker upp till 60 dagar efter att någon har dött. Och det finns bottar som är ute och letar efter profiler och människor som har, som de uppfattar har dött, och så sen så försöker man med brute force på deras lösenord på liksom där de har digitala tillgångar. Shit. Så det här är ett system.
Jag blir förvånad, men en del av mig ser också naturligtvis finns
självklart.
Det. Självklart. Självklart,
ja. Vi vet ju sen vi gjorde brotten att en av de svåra liksom områdena som vi måste möta upp med de närmsta 10-20 åren, det är ju cyberbrott. Och hur lätt det är att påverka väldigt många. Du kan ju ha automation på kriminalisering eller på kriminal. jag kan inte prata.
Ni som sysslar med digital grave robbing,
ja,
sluta upp.
Ja, det är inget snällt. Men, och det här existerar ju för att det finns sådana stora värden. Helt enkelt.
Mm. Så, ja, men alltså det är där tillgångarna finns idag, men också kommer att, alltså det är där de kommer typ bara finnas.
Ja, så när vi nu ta avsnittet döden och digital, vad blir det ihop? Ja, vad fan, hela vår framtid kommer utspelas på de här plattformarna. Det här är ju också en stor anledning till att jag inte då tycker att diskussioner om en dålig idé som kallas upphov ska hindra innovation på det som är vår framtida ekonomi, som jag då tycker att EU gör med artikel 11 och 13 och andra förslag. Nu ska jag inte orda ihjäl mig om det, men
att lite, så jag tänker så här, att kapitalismen går före individen.
Ja, man kan ha hur mycket åsikter som helst, och om man dessutom är intresserad av kapitalism och värdegenerering, då är det här antikapitalism, för att det handlar om att bevara en redan dålig affär och förlänga den med särintressen, när vi skulle kunna generera sjukt mycket mer värden med upphov i fokus om vi bara löser det på ett annat sätt. Men lika mycket tillbaks, nu hamnar jag här ändå.
Men fokus kan man ju poängtera, för både din och mitt liksom, Mats ståndpunkt är att liksom, vi vill ju, alltså, det är det vi vill prata om i podden, när man ska prata om någon form av liksom, överbryggande tema, att hur designar vi en bra upplevelse för oss människor.
Och medelsdigital.
Medelsdigital, absolut. Ja. Så det är det vi drivs av när vi har podden. Bara så att vår ståndpunkt är liksom tydlig.
Ja.
Men då kommer ju de här liksom EU-grejerna.
Ja, då är vi inte överens där.
Därmed vi har ju ett liksom ganska tydlig ståndpunkt i det.
Men jag tänker mig att det hanterar vi, den ångesten hanterar vi i ett separat avsnitt. Men yes, det hänger ju ihop i någon bemärkelse att
vad ska det avsnittet heta? Döden för
jag vet inte, vad ska den heta?
Döden för memes.
Ja, jag får ju ett sånt bryt, så jag kan inte vara så här resonlig. Du,
vi har ju ska vi lämna idag?
Ja, jag tänkte, om vi gör bara en jättekort recap då. Vi har vandrat kring death tech som fält, och så har vi plockat russin där. Det är ganska stort, gör en googling. Vi länkar lite coola grejer. Framförallt så, jag säger att istället för att vi går igenom de olika kategorierna liksom, om hur fältet rör sig, för det blir lite trist. Det här är ett jätteviktigt fält som också kräver mer spelare som med bra etik, skulle man kunna säga. Vi vet att digitala tillgångar, vi kommer inte göra någon separation på vad som är tillgångar och digitala tillgångar.
De vill få lägga till även digitala skulder.
Absolut. Mm. De är ju jätteviktiga att hantera i samband med bortgång. Man kan till och med ta in specialister och rådgivare för att hjälpa en att reda ut där. På samma sätt som man skulle reda ut sin skogsplan om man ska ärva skog, så behöver man
generationsskifte.
Ja.
Fast då på Facebook.
Ja, mm. Och det behöver inte då bara vara, det är Facebook får ju representera. Nej, det här.
Inte då, men, Facebook, ja, men det är liksom
den största plattformen. Ja. Det är ju, men som sagt, det kan vara riktiga ekonomier som måste överföras. Och det är problematiskt. Vi efterfrågar en någon form av standardisering i förfarande. Liksom reglerat. Det kan ni ju pyssla med. Kom ett bra praxis för hur vi ska hantera död i digitala tjänster. Jag vet att det kan vara en svår uppgift att lösa, men det är någonting som man på riktigt kan göra bra på FN och på EU och på, ja, men global eller regional nivå. Liksom. För det skulle underlätta för oss. Så slipper vi ha 36 miljarder terms of service som vi ska förstå och tolka, som är olika. Liksom. Det är väl idag en fråga som vi kan ta då, som får avsluta idag. Förändras vår relation till döden med digitaliseringen? Andreas?
Mm, det gör den. Inser jag ju liksom. Och den den kommer förändras mer.
Mm.
Den har förändrats.
Mm.
Och tittar man på liksom, men det har jag inga siffror på, men jag kan tänka mig att en förflyttning i beteenden, bara hur många som kanske skickar en vad heter de här liksom, korten eller minnesgåvor eller kort som man skickar rent fysiskt, att en stor del av oss liksom, människor väljer att göra det liksom, digitalt idag. Jag tycker att vi har, alltså, det har ju också att dö och döden. Mm. Det är liksom lite så här två sidor av samma mynt. Men om man tar, ja, men de här liksom, någon som driver en, som har liksom en dödlig sjukdom, som driver en blogg, och du kan vara liksom där och liksom stöttande och engagerad, eller inte engagerad, men liksom iakttagande på avstånd på ett helt annat sätt, som gör att döden är mer påtaglig i vardagen alltså än någonsin tidigare.
Mm.
Samt även de här liksom, människorna som faktiskt finns kvar. Mm. Nära och kära, eller vänner, eller nätverk, eller kändisar som har gått bort, men som liksom fortfarande lever kvar digitalt.
Mm.
Så att det förändrar, det är väl upp till var och en såklart, men jag tror som grupp då, om vi ska prata om människan, så tror jag att det definitivt förändrar vår relation till döden. Det förändrar ju vår upplevelse av döden.
Mm.
Och våra attityder till döden.
Mm.
Och våra beteenden ser vi. Och då har vi verkligen liksom, där har vi en förändring.
Ja, någonting som jag sprang på för några år sedan, det var när unga människor, det var en kontrovers eller liksom en diskussion, när unga människor dog så ville de ha minneslunden online.
Mm.
Och det var jättejobbigt för äldre som inte kände sig digitalt mogna, att det här skulle vara på en öppen plattform.
Mm.
Det tycker jag ju, och då pratar vi bara några år sedan nu, säg 10. Det tycker jag förflyttar sig.
Mm.
När vi nu är 2,1 miljarder personer på Facebook, eller om det är ännu fler, jag kommer inte ihåg.
Nej, men verkligen. Och på så vis går ju döden från att vara mer, tänker jag, jag vet inte, jag ska säga, svårt att välja ord, men från att vara liksom mer personlig eller liksom för familjen till
privat.
Att vara mer privat, det är rätt ord, till att vara mer liksom publik.
Ja.
Och den är ju publik i alla stadier, skulle jag säga. Både innan, under, ja, under kanske inte, men efter döden, att du liksom, om du är, jag menar, på din begravning, är det någon som delar dig i sociala medier, då är det ju liksom, då är det ju öppet även där.
Ja.
Så att det är liksom, om du inte liksom tar ställning redan nu och skriver till din dag, eller kommer överens med din, vad det nu finns för titel.
Mm.
Det är någon modern titel, den kanske inte finns än. Eller så är det liksom ett gammalt yrke som kliver in här och sköter det här.
Mm.
Vad ska hända? Kommer man få dela sin upplevelse av din begravning i sociala medier?
Mm.
Det kanske du ska få bestämma redan nu.
Jag tänker att jag ska tänka lite först på den. Mm. Men där har du ju liksom...
Så säger nu så vet vi.
Jo, men jag, för mig så ser jag att min begravning ska ju vara en magisk upplevelse. Det enda trista är ju att jag då inte själv får uppleva den. Lite så. Såvida jag inte får ordning på det här informationsnätverket där avstängda medvetanden lagras.
Just det, det var där, ja. Och där tog vi den vägen.
men du, jag tänkte på det. De som då handlar i liksom efterlevande och anhörighet och begravning och död, typ verksamhet som Fonus och liknande, de har jättebra digitala ramverk för att hantera det här. De har tjänster, de har både stöttning och liksom, så de rör ju faktiskt vid det här varje dag, så det finns här. Jag tänkte inte vandra in i några mycket exempel, men de hanterar ju de här frågorna idag. Så de är ju en av dem som man kan ta kontakt med och prata om hur man ska hantera digital, det publika delen av det. Mm.
Och för då får jag säga, för de som gillar det här med döden, att lyssna på när vi pratar om döden, eller att lyssna när vi pratar med andra, så har vi faktiskt önskat att få ha ett samtal på just Good Tech Conference med en... Jag tror att hon driver en digital begravningsbyrå.
Mm.
Jag kommer inte ihåg namnet där, men vi satt en liten checkmark på önskan där. Så det, vi kommer kanske tillbaka till det ämnet snarare än lite snart.
Och plus att vi har fått rekommendationer om att prata med en person till som har det här som fält när transhumanism digital möter död. Mm. Som vi kanske också länkar ihop med det avsnittet, om vi kan sno ihop ett distanssamtal, tror jag då. I så fall. Ja.
Du, de här svåra orden nu säger jag, för det var transhumanismen.
Mm.
För de som kommer in nu i säsong 4 har vi kommit tillbaka till det, transhumanismen, för den kommer ju också liksom,
den figurerar
lite här och var. Hur definierar du det, Mats?
Ja, det är ju liksom samgiftet mellan en dator, robot,
just det,
och människa.
Människa och maskin,
ja.
Är ett och samma.
Biohacking är ju också samma fält där vi, ja, ord.
Just det.
Ja, men där har vi väl koll på idag. En sak är ju då att vi lever ju publika liv. Normen är att vi lever publika liv i våra digitala tjänster och kanaler. Och därför blir ju också döden en publik angelägenhet som är helt annorlunda bara för 10 år sedan. Det måste vi hantera. Det måste en vanlig, liksom, normal, digitalt mogen person hantera. Det är väl grejen med idag. Det och hålla ordning på era tillgångar. Och se till att ni lämnar fina digitala arv till era efterlevande. Att liksom ha en plan för det.
Mm.
Summerade det. Hade vi kunnat sagt det bara och sluppit en timme nu då?
Jag tror att det är ändå resonemang, men jag tycker det är roligt.
Så här, vi kan,
sammanfattningen, du får länka in, här kommer den liksom.
Vi släpper ett 5 minuters liksom, så här, destillat.
Precis.
Utan bra skämt då.
Yes.
Du,
jag vet inte, jag kommer inte ihåg hur vårt format var. Vi brukar ibland prata om liksom en disruption, någonting som förändrar allt innan vi liksom tar oss vidare till morgondagen. Eller pratar vi imorgon och det är där någonstans disruptionen finns? Ja.
Om det kan finnas någon distruktion.
Ja, vi länkar dem till varann här nu i samtalet.
Ja. Mm. Har vi haft så lång semester?
Då hade vi just en metadiskussion om formatet
just det,
för själva podden. Ja.
Jo, får jag... Asch, nu glömde jag att langa in en idag-grej här. Får jag göra det?
Gör det. Det blir lite rörigt här, Mats.
Ja, ja.
Jag skojar.
Vad dör vi av, skulle jag också idag, skulle jag vilja veta av dig. Om du kan ge mig någon uppfattning om vad du tror.
Vi dör av, förutom att vi blir gamla, så dör vi av cancer och hjärt-kärlsjukdomar.
Mm. Vilken ligger ett av de två som du precis sa då?
Hjärt-kärlsjukdomar.
Jajamän. By far, dubbelt över cancer. Men de två är störst. Sen har vi en serie med olika sjukdomstyper som heter olika saker. Det är diabetes, blod och endokrina, liksom andningssjukdomar eller respiratory disease. Så det är mycket sjukdomar i toppen.
Mm.
Och det är alltså World 2016 vi tittar på. Så det är även liksom, det är alla länder inkluderade. Och ändå ligger kardiovaskulära sjukdomar högt upp. Så det är, man förstår ju varför det fältet är så stort. Och naturligtvis cancer. Men sen kommer dementia in. Alltså, så det är en ganska stor andel. Om vi ska prata om sakers förhållande så var det 17,6 miljoner människor som dog i kardiovaskulära sjukdomar 2016. Och demens var 2,5 38 miljoner. Cancer var nästan 9 miljoner. Så där har du saker storheter.
Mm.
När vi tittar på andra saker då, som kanske var en större dödsorsak förr. Drunkning, mord, olyckor, sådana saker. Då är det ju här små noteringar idag. Och krig och konflikter som då definitivt var en stor dödsorsak tidigare är liksom i runt 100 000. Per år, och vilket är tragedi.
Mm.
Alla dödsfall är tragedi. Men här är det ju statistik då, på något sätt. Terrorism är 34 000 personer 2016 då.
Mm.
Så sakers förhållande. Får vi ordning på våra livsstilar så kan vi minska död betydligt mer än om vi får ordning på våra tullar eller sätt att hantera terrorism då, om du ska prata om sakers förhållande. Men det är lite oschysst att säga så, för båda är viktiga att hantera. Det är inget kul att leva i ett samhälle som har terrorism, men vi kan göra underverk på.
Ta gärna en springrunda när du lyssnar på podden.
Ja, precis. Så det är lite grann, det här är, vi länkar statistik till hur vi dör idag.
Yes.
Och det finns också jättekul statistik att följa. Inte alltså, det är ju inget kul fält, men det är jättekul att följa hur beteendet ändras över tid på den här länken. Så man kan se vad vi dog av förr och vad vi dör av idag. Och ser att det är sjukdomar och alltså livsstils. Det är vår livsstil som tar ihjäl oss. Men vi lever ju länge.
Mm.
Så, det var slut på idag. Jo, så att vi stannar där. Del 3 av 4 i vårt avsnitt om döden. Då har vi hanterat en del om dåtid, två delar om nutid och nästa del 4 kommer handla om framtiden.